Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får jag träffa Ruben Engsell. Ruben är musiker, musikproducent och ljudtekniker och han tar emot oss i sin studio på Södermalm. Ruben har spelat i några band men framförallt har han arbetat som ljudtekniker och förverkligat andras drömmar i sin studio. Några han har arbetat mycket med är Pelle Osler, Christian Kjellvander, Daniel Östersjö, Erik Palmqvist. Ja, listan kan göras lång. I avsnittet kommer vi även in lite kring Rubens skolgång i Solviksskolan i Järna. Om mobbing. Internets betydelse både på gott och ont. Förändringar. Ja, och lite annat i livet. Härmed presenterar vi stolt Ruben Engsell. Då sitter jag i Ruben Engsells studio. Studio Skutan på Södermalm i Stockholm. Mm. Hej Ruben.
Hej, hej Frippe.
Hur är livet?
Jo men det är under kontroll tycker jag. En ska inte klaga.
Lite får man väl klaga om man vill.
Nej, ja fast man vill inte faktiskt, nej.
Men vi sitter här i din härliga studio. Mm. Jag har faktiskt varit här en gång förut när jag intervjuade Christian Kjellvander.
Just det, du är en av de få som har vågat dig tillbaka här.
Mm. Men kan du berätta om den här studion? Vad är det för lokal och hur har du fått den? Och hur länge har du varit här?
Jag har haft den här i snart 3 år. Blir det 2 år? Jag måste ha en disclaimer först. Jag är absolut sämst på årtal. Det var något som jag började lyssna lite på några av dina intervjuer som är jättefina. Och det slog mig direkt att alla svänger sig med år. Det måste varit 82 eller... Nej, men det var väl 96. Och jag är ju körd på sånt där. Det kan jag säga med en gång. Men den här lokalen... Jag letade jättelänge efter en studielokal i Stockholm. Jag har jobbat länge i studios i Stockholm. Suttit i alla möjliga små. Hyrt in mig liksom i mindre lokaler och sådär. Och letade väldigt länge efter något som jag själv kunde liksom... min egen studio så att säga. Jag snubblade över den här lokalen. Det är väldigt nära där jag bor på Östra Södermalm. Det var en tom lokal. Skokartong, 80 kvadrat är det ungefär. Med masonit på väggar och tak. Och jag fick tillgång till den årsskiftet 1920. Årtalen igen. Och börja bygga om. Jag har byggt en vägg som avgränsar ett kontrollrum mot ett liverum. Och det finns ett sångbås och en garderob som man kan ha förstärkare i och så. Byggde i taket och på väggarna. Byggde om en massa helt enkelt. Samtidigt som jag har inte bara av lathet lämnat golvet som naken betong. Liksom. Så det är inte så där liksom myspysigt här inne. För det tycker jag kan vara ganska jobbigt när det är det i en studio. Utan jag tycker det är skönt att det är lite rått.
Men här i din studio då?
Ja.
Vad har du gjort här senast?
Har jag gjort senast? Jag jobbar nu tillsammans med min gamla vapendragare Erik Palmqvist på en ny soloskiva som vi håller på att spela in. Har jag jobbat lite med Christian som sitter här.
Christian Kjellvander då?
Mm, precis. Vi har arbetat på lite saker som... det är en skiva med Tombruket som han spelade in med dem då på västkusten. Men vi har gjort lite vad säger man, additional recordings och arbetat vidare en del på det materialet här. Var väl det senaste jag gjorde. Och sen håller jag på med en skiva med en kille som heter Daniel Östersjö som jag jobbar mycket med.
Var det Beppe?
Ja, precis.
Beppe-projektet, eller?
Beppe-projektet gjorde vi här. Men den är ju klar. Den är ju släppt nu, precis för några dagar sedan. Men han gör så mycket, Daniel. Nu håller han och en sångerska som heter Elin Lyt på att spela in en skiva med tonsättningar av Kristina Lugn.
Ja, just det. Elin är ju också en fantastisk sångerska.
Ja, du känner till henne?
Ja. Känner henne också.
Mm. Ja, men de är nere här och härjar. Nu har vi spelat in i stort sett allting. Vi la ju livegrunder här med bas och trummor och gitarr och sånt där. Och sång. Och sen så brukar Daniel spela in lite grejer själv. Han bor jättefint i ett gammalt missionshus. Han sitter där, men gör något gitarr på lägg. Lägger någon stämma och så där. Och sen så skickar han till mig. Och allt eftersom låtarna liksom blir klara så har jag börjat mixa dem nu. Och det är väl tanken att alltihopa ska vara klart inom ett par veckor nästan. Mitten, slutet av december.
Men andra artister då som du har spelat in här tidigare. Jag vet Christian Kjellvander och så även Pelle Åsler vet jag.
Mm.
Vilka fler artister har du haft som du kommer på direkt?
Men Malin Dahlström har ju varit här. Hon har ju varit med i podden.
Både Malin Dahlström och Christian Kjellvander och nu du. Jag vet inte om
och
det
Pelle var med också.
Pelle Åsler har också varit med.
Ja. Så, precis. Malin, vi spelade in 6 låtar här som blev superfina. De är inte släppta än. Vi ska väl samla ihop oss och spela in kanske 4 till är väl lite planen. Men de 6 som vi har gjort är, jag tycker de blev kanon, jag tycker de är jättebra. Så det ser jag fram emot att det ska bli klart.
Och hon jobbar under sitt artistnamn Old Chico då.
Just det.
Var det där trädet som det var en tall eller gran, det kommer jag aldrig ihåg.
Nej men precis, men världens äldsta.
Världens äldsta.
Tall eller gran.
Jag tror det var gran faktiskt.
Ja, jag tror
men det ser
det
ut som metall. Men själv, spelar du själv musik och sånt där då?
Nej, alltså... Jag spelar ju bas lite grann. Och sen fuskar jag ju runt liksom som det blir i en studio. Jag ser mig själv främst som ljudtekniker och producent och studioräv, eller studioråtta, beroende på allmänt mående. Men det är ju liksom, det är där jag har hamnat och det är där jag vill vara. Sen tycker jag jättemycket om att spela live. Och så det är superkul att spela musik liksom. Så det är jag väldigt glad att jag liksom ändå har tillfälle att göra. Men... Musik är så himla stort också. Det finns så sjukt mycket man kan göra inom musik. Och jag har absolut, ska man säga, tyngdpunkten här nere i studion. Däremot skriver jag inte så mycket musik själv. Liksom jag var med i en grupp som heter Vena Porte med några goda vänner i England. Emily och dem. Det hänger en skiva där bakom mig. Någonstans. Och där skrev vi allihop tillsammans. Så här. Också fantastiskt kul. Men det är liksom... jag saknar lite den drivkraften att... Jag har inte den typen av ego, tror jag riktigt, att vilja stå där. Längst fram. Och kanske heller inte den liksom, jag kanske inte är så jäkla bra på just det liksom, du vet, ja. Jag kanske är bättre på att sitta i studion och få saker och fungera och få människor att fungera och få låtar att fungera.
Men du nämnde England. Har du bott i England också då, eller?
Det har jag.
Hur länge bodde du där och vad gjorde du där medan du spelade?
Jag jobbar i en studio. Jag gick ju högskolan i Falun, musikproduktion. Kring millennieskiftet. Och sen efter det, jag var så himla inne på sån där skotsk musik, Arab Strap. Framförallt tycker jag fortfarande är så jävla bra band. Och... ja, men för all del Bellen Sebastian, så det var mycket musik som kom från Skottland, Glasgow i synnerhet. Så liksom när det var dags att söka praktik, så jag skickade en massa brev dit till Glasgow. Jag tror typ 19-20 analoga brev som jag liksom tryckte ner i en bunt i postlådan. Och sen det här var ju liksom... ja, internet var ju igång, men liksom man kunde googla sig fram liksom till saker, men inte på samma sätt som nu kanske riktigt. Men jag hade hittat en studio i London också, i Brixton, i Iguana Studio, som liksom hade dykt upp där bland sökresultaten. Jag skickade ett brev dit också. De var de enda som hörde av sig. Jag hörde inte ett pip från Glasgow, någon av de studiosna. Så jag hamnade i Brixton på praktik och fick jobb där sen. Så när jag väl hade avslutat utbildningen så flyttade jag dit och bodde där i 3,5 år tror jag. Och då var inte det här bandet, kom långt senare. Vena Porter, men Emily som spelar där i, eller ja, som spelar med i Vena Porter, som är en väldigt nära vän, träffade jag där i London då jag spelade in och producerade hennes första soloskiva, och sen höll vi kontakten sen dess.
Trevligt. Men hur kommer det sig att du började introducera dig för musik? Vad var det som... Hur väcktes musikintresset? Eller har det alltid funnits där?
Nej. Jo, det har det ju. Alltså, jag minns ju tidiga minnen när så här formativa glimtar som var viktiga för mig.
Kan jag ge en exempel?
Ja, alltså Laurie Anderson och Beatles lyssnade liksom, det lyssnades på mycket, på Dylan hemma. Min pappa lyssnade på Dylan och för all del Beatles också, men just, ja, men Beatles, Laurie Anderson, någonstans liksom bland i den här skärningspunkten, det fanns saker som tilltalade mig väldigt mycket med våra två. Och sen jag tror faktiskt om det är ett ögonblick som fick in mig på det här med ljud, min pappa, nu arbetar han som sjöman, men tidigare när jag var, eller under min uppväxt, så hade han en egen firma och åkte runt i Sörmland och reparerade verkstadsmaskiner, och han hade en folkabuss då, som han hade en massa verktyg i. Och åkte runt i verkstäder, och då hände det att jag satt med där. Och jag kommer ihåg ett ögonblick. Han hade fått ett kassettband från en vän till familjen. På ena sidan var det Van Morrison, Moondance. Och på den andra sidan var det Tom Waits, Rain Dogs. Och Moondance, den liksom, den släppte jag in i mitt huvud långt, långt senare. Hur fantastiskt den är. Men alltså Rain Dogs, jag kommer ihåg liksom när låten kom på i bilstereon, och hur det var en ljudvärld som öppnade sig gonkidonkidonk, som jag blev helt, som jag steg in i liksom som barn, och det var verkligen, det träffade någonting och det väckte ett intresse, och det väckte liksom hur man kunde liksom verkligen stiga in i ljud och musik. Ja.
Coolt. Men har du, din mamma, jobbar hon också med något sånt?
Hon är ju konstnär.
Hon är konstnär.
Och det är väl också, jag menar, jag har en mamma som är konstnär, och jag har en pappa som är verkstadsmekaniker, sjöman. Väldigt händig. Han har byggt en båt också. En ganska stor stålbåt som blir klar här om året. Och jag menar, någonstans i skärningspunkten där får man väl se att ljudtekniker, producent är ganska logiskt. Mellan konst och teknik. Liksom.
Och din studio heter ju också Skutan. Är det pappa som har namngivit den?
Indirekt, ja. Han värjer sig från det. Han var inte alls nöjd med att, när jag berättade att jag skulle döpa den till Skutan. Men ja, för att han sa vid något tillfälle att det här med att vara skutskeppare, det är det finaste man kan vara. Just det att man är inte någon söndagsseglare. Och man är inte den där karriäristen som står på kommandobryggan på en lyxkryssare eller en oljetanker. Så där, utan man har sin skuta, man gör sitt jobb med stolthet i det lilla. Och det rimmar väl på hur jag någonstans vill att mitt yrkesliv ska vara. För att på ett sätt så är det ett väldigt medvetet val av mig att ha en studio. Det är, jag har vetat länge vad jag vill göra, och jag har gjort det här länge. Men samtidigt så har ju liksom, jag har ju inte någon liksom glimrande karriär på det sättet, alltså i den mån att jag liksom har gjort listettor och liksom ligger i framkant i pop. För den drivkraften har jag inte alls. Liksom, utan hur ska jag säga, jag tycker om hantverket i det lilla, liksom, och göra saker såklart så bra man bara kan, men kanske mer för musikens egen skull än för ära och berömmelse.
Men jag menar, du alltså, hjälper ju andra, förlöser ju artister, om man säger så, att någon har spelat in eller gjort, repat in en låt, och så kommer de till dig och spelar in det, och du fixar till det liksom. För dina julbilder är ju liksom, ja, det är väldigt fint ljud på att lyssna på flera av dina skivor som spelats in hos dig. Jag slås ju av att det är ju liksom både Kjellvander och Peller och Malin och Erik Palmqvist också liksom.
Just det.
Att det är liksom väldigt så här, det är jävligt bra helt
enkelt. Ja, nej, men vad fint. Nu ska jag säga bara att då, av de här som du nämnde då, så det är ju absolut inte alla som jag har mixat. Nej. Eller så. Och det är olika saker man gör i en studio ibland.
Ja, men du har varit med på ganska stora hörn, om man säger.
Ja, alltså det är fantastiska musiker och människor allihopa de där, men ja, att jag det är ofta fler personer involverade i en skivprocess,
förstås,
såklart.
Men du växte upp i Mölnbo,
ja. Mölnbo. Utanför Södertälje.
Och antroposoferna där, och du gick på den där skolan.
Du har gjort lite research här, hör jag. Ja, precis. Jag gick på Solviksskolan.
Ja, hur var det att gå på Solviksskolan?
Mm. Ja, alltså det var ju speciellt såklart. Det blev ju aktualiserat i med den här dokumentären som kom.
Först, om man inte känner till Solviks, det är antroposoferna. Kan du berätta lite om bakgrunden till skolan? Innan vi...
Ja, alltså det som... Jag måste säga att jag vet inte så jättemycket. Det låter konstigt eftersom jag ändå gick där. Jag gick där från mellanstadiet och framåt. Men det, antroposofin är ju en rörelse som härstammar från Tyskland, från en dude som heter Rudolf Steiner, och det är ungefär så mycket som jag vet. Det är en livsåskådning som de har sitt sätt att se på saker. De har sin högborg i Järna utanför Södertälje. Och Solviksskolan är väl egentligen någon slags frifräsa variant av det. Jag vet inte exakt, men det var ju ett gäng som liksom bröt sig ur den här. För antroposofin, som jag har förstått det, kan ju vara ganska rigid. Den vilar på väldigt mycket kristendom och det är gammeldags, tror jag, på många sätt. Så var ju inte Solviksskolan, utan det var väl ett gäng som liksom tog idéer från den kanske tankevärlden och gjorde en egen skola som var ganska anarkistisk liksom, på gott och ont skulle jag säga. Det har gjorts en dokumentär då i tre delar om Solviksskolan av en före detta elev.
Ja, den hette De utvalda barnen, eller heter den?
Ja, det är något sånt.
Ja. Mm.
Den är jättebra tycker jag. Den är...
Jesper Lake som gjorde den.
Just det.
Jasper Lake.
Jasper, ja. Jag tycker det är en jättebra dokumentär. Jag har väl egentligen... Jo, jag har saker att tillägga till den. Alltså precis som... Han Jasper som gjorde den. För han går ju in i det här projektet lite med utgångspunkten att han får höra historier som han inte känner igen sig i riktigt. Elever som inte upplever att de har lärt sig läsa och skriva. Eller att det har varit massa missförhållanden. Liksom.
Mobbing, lärare som mobbade elever var det ju.
Mm, just det. Allt möjligt tok.
Mobbing är det väl på alla skolor, men jo. I det här fallet var det lite udda att det var, enligt den dokumentären, att det var lite, fanns vissa lärare som hade mobbat någon eller några elever.
Precis, och det, alltså, allt sånt här ska ju såklart komma upp i ljuset. Så bara av den anledningen så var det väldigt bra att dokumentären gjordes. Och jag tycker den gjordes på ett väldigt lyhört och fint sätt. För min egen del, så det var saker som jag kände igen, men väldigt mycket som jag inte kände igen. Och det har nog att göra med, dels så tror jag att det har förändrats mycket över tid. Och sen var det nog väldigt olika beroende på just vilka lärare man hade. Och det tror jag är gemensamt med Waldorfpedagogin, att man har ju en klasslärare som har hand om väldigt mycket av undervisningen. Alltså klassläraren har hand om svenska, om matematik, om... Ja. Och det finns liksom ingen riktig... vissa lärare var nog absolut... inte bra, helt enkelt. Sen är det ju liksom, det ligger väldigt nära till hans, jag tror inte att det liksom sägs rakt ut i dokumentären, men det ligger väldigt nära till hans ordet sekt och folk som jag pratat med frågar ju också så här, var en sekt och så. Jag tänkte på det där. Jag skulle nog ändå säga nej. Det var inte en sekt för att... jag vill minnas att det var så delade meningar. Det diskuterades hejvilt. Det här var liksom de människor som... de ville någonting. Oklart vad de ville ibland säkert, men... visionärer, ja, på gott och ont. Men däremot så absolut att Solviksskolan var ett experiment, skulle jag säga, som passade. Det är också väldigt viktigt att säga, som passade vissa människor bra och andra människor mindre bra. Och många människor uppenbarligen passar väldigt dåligt. Så att,
hur passade det dig då? Hur har du påverkats av att gå på Waldorfskola?
Svårt att säga. Jag känner ju inte att jag saknar allmänbildning.
Du kan läsa.
Jag kan läsa. Jag kan skriva. Och jävligt dålig koll på den svenska kungalängden. Men det kan jag, jag känner att jag kan leva utan det.
Vad heter kungens pappa?
Nej, men du ser, och det där, nu, det är det som du är inne på årtal. Jag värjer mig direkt. det är väl lite brist på intresse av svenska kungar också, kanske. Det har, jag vet, jag gick ju i grundskolan i lågstadiet. Och om det har format mig på något sätt, så tänker jag så här att när jag gick i lågstadiet i en vanlig skola, så var jag en lite udda fågel, för att stort krulligt hår, konstnärs mamma, jag ska inte dra in min mamma i det här, men jag kände mig lite udda och blev ganska mobbad liksom i grundskolan. Och jag var ganska vass också på så här, matematik och sånt, men upplevdes lite som en kufig plugghäst, tror jag. Och sen kom jag till Solvik då, och där blev jag också upplevd som udda, för att jag kom ifrån liksom grundskolan. Och, så att är det någonting som det liksom har format mig, så är det en slags... kanske upplevt utanförskap liksom. Men det är liksom... det är från båda skolorna.
Från olika... där man inte passar in på ett ställe, så passar man inte in på det andra heller.
Nej, precis. Och det där kanske också en färdighet att passa in, att lyssna på olika sidor. Nu börjar jag lite knyta an till mitt arbete i studion, för att jag tycker ofta, eller så här, att vara en producent i studion kan ju vara, en musikproducent kan vara många olika saker. Och det är inte alls alltid som jag arbetar som producent, utan det kan man lika gärna vara ljudtekniker eller inspelningstekniker eller sådär. Men i de fall som jag faktiskt producerar någonting, så min definition av en producent är en person som identifierar den saknade pusselbiten, och antingen blir den saknade pusselbiten själv, eller ser till att den kommer på plats, så att säga. Och där i ligger det handlar om anpassningsförmåga, det handlar om att läsa av personer och skeenden. Så det är nog ett någonting som kännetecknar mig i min yrkesroll, tror jag. Ja.
Men du nämnde det så här att du var mobbad som barn. Och var det ofta så, eller var det hårt mobbad, eller hade du några kompisar? Hur var du som barn?
Nej, men ja, vad fan. Jag var lillgammal som barn. Jag tyckte nog om att vara lite kuf, eller det vet jag att jag gjorde. Lite så där. Nej, jag hade kompisar. Ofta kanske... Jag vill minnas att jag ofta hade en väldigt bra kompis. Sådär. Liksom ett tag. Och sen,
en i taget.
Liksom. Ja, men lite en i taget, precis. Jag hade aldrig något sådant stort kompisgäng. Liksom, med, man hade en som man blev tajt med. Liksom. Och nej, alltså... Vad är hårt? Det är en helt öppen fråga. Jag vet inte riktigt ens vad hårt mobbad är.
Nej, inte jag heller, men jag tyckte det
du
var...
Vet.
Försöka.
Ja, nej men... Det var...
Men du mådde riktigt dåligt av det förstås då?
Men tidvis, ja, det gjorde vi säkert, men...
Bortsett från flytten där när du bytte skola, finns det någon annanstans du kan se när det liksom blev någon förändring, när det hände någonting, när det blev kunde lyfta dig bort från mobbingen? Eller var det, kom det krypandes? Eller försvann det aldrig? Först du flyttade därifrån?
Nej, jo men det... Nej, alltså så här, jag vill inte sitta och dra några stora växlar på att jag var mobbad. Alltså i perioder så att man var lite hackkyckling. Liksom, i min upplevelse. Men jag tror inte... Alltså det här snackar vi nog låg mellanstadie. Kanske. Sen tror jag att man hittar sin egen identitet. Och det var nog mycket i musiken. Jag började spela punk. Liksom... Punk är alltid en jävla bra utgångspunkt till allt. Och då blev man ju liksom en liten klick på ett annat sätt. Där det var okej. Eller liksom, det var en tillgång att vara udda. Sådär. Så att...
Men hur hittade du punken då?
Ja, hur hittade jag punken? Den bara kom... Det var väl något som... det var någon i klassen som plockade upp det. Vi var den typen av punkare som... Det var ett av halva klassen punkare. Men för min del, jag och min där lilla klick, då var vi ändå en klick, det får man säga. Vi hade band och sådär. Vi var ju den typen av punkare som liksom... Men gärna dricker rödvin eller ännu värre portvin liksom, och diskuterar anarki och intellektuella diskussioner i all evighet och civilkurage och liksom den här liksom politiskt medvetna punkaren. Snarare än liksom skita i allt, hinka folköl, sparka på smalbenen, punkaren.
Vad heter dina band då? Punkband?
Det första hette Ronin.
Ronin?
Ja, men det här var bara det var en ganska kort period. För sen kom ju med dunder och brak så kom ju postpunken in i bilden. Och det var egentligen min så här stora, första liksom stora musikaliska kärlek på riktigt. Cure, Nick Cave, Joy Division och sådär. Och det är ju liksom, det var väldigt formativt för mig. Jag lyssnar, punk kan jag uppskatta som idé och koncept nu. Men det är kanske inte så ofta som jag lyssnar på punk. Ja, det finns klart finns skitbra punkmusik. De där som kom sen då, just med Cure, Nick Cave och så. Joy Division tycker jag fortfarande det är nog fan, det är nog fan världens bästa band. Alltså. Mm.
Ja, även Cure skulle också kunna säga är världens bästa band, tycker jag.
Ja, alltså bitvis. De har ju tyvärr varit väldigt dåliga i perioder också. Och sen, nu är de ju på gång med en ny skiva som aldrig kommer att släppas. Mm. Och så likförbannat så känner jag så där, alltså, för det första att jag skulle sett dem nu i Stockholm, det bangar jag på. Jag tänker att de kommer ju vara lika trötta som vanligt. Men vilka jävla låtar de spelar. Och också ett par nya då som är ju... båda är extremt gott. Mm. Liksom. Så ja, man ska aldrig ge upp hoppet. Eller ska man visst det. Men det
man
är
kan
så...
ändra hoppet.
Ja, kanske det.
Men vad lyssnar du på annars för musik idag?
Ja, sorgligt lite. Det blir ju lite den där... pizzabagare käkar väl sällan pizza hemma på kvällen.
Det kanske är lite sunkigt ut med en pizzabagare som sitter och käkar pizza här, tråkigt nog.
Ja, alltså nej, men det sipprar in saker, men jag sitter ju dagarna ända och lyssnar intensivt på musik. Tyvärr är det så att jag har för lite tid och ork att ta in så mycket nytt som jag skulle vilja. Och jag har funderat mycket på det där, för att det var... Nu är jag jävligt svårt för folk som säger så där att jag lyssnar på allting, men... När jag var yngre så jag gjorde verkligen det. Jag lovar, jag lyssnade på sinnessjukt mycket musik. Otroligt eklektiskt. Liksom, och såg verkligen en poäng i att verkligen kunna tycka om någonting, ta någonting till sig fastän. Det var mycket i det som man kanske inte tyckte var så här. Så många av mina polare har alltid sagt så där. Men antingen gillar man något eller inte, det är skit eller det är fantastiskt liksom. Jag har alltid sett det som en styrka att uppskatta delar av någonting och bara, men gud, det där, den aspekten ur den här låten är fantastisk liksom. Och det ledde ju till att jag lyssnade på jättemycket musik så där. Och jag tänker att det är flera saker, för folk generellt lyssnar ju inte lika mycket på musik och inte på samma sätt. Och jag tror att en stor del av det är att det är ju alltid tillgängligt. Det är alltid...
Internet.
Alltså, men också så här, inte barndomsminne, för då var jag lite där, så tonåren. Men jag och min brorsa, vi bodde fortfarande där ute i Mölnbo. Satt på pendeltåget in till Stockholm och tar en timme. Varje vecka leta igenom... trålade liksom alla skivbutiker efter både nytt och gammalt, mest gammalt, mest så här gamla Japanpressar på Cure singlar och man liksom hittar den där, men när det fanns att upptäcka liksom The Head on the Door, liksom Cure, den har vi hört talas om. Återigen, internet liksom, man googlade inte på det sättet. Man hade ett hum om vilka skivor de hade släppt. Man kanske hade läst en intervju där den här skivan hade nämnts liksom. Och 17 Seconds ska vara så jävla bra liksom. Den måste vara, så hittar vi den. Och man liksom sitter den här timmen på vägen ut på pendeltåget, läser alla texterna, tar in artworket, känner vinylen i handen. Och sen kom man hem och liksom andaktsfullt. Jag kommer igång nu, men det var ju så. Det är klart att man tar in musiken på ett jävla andäktigt sätt liksom. Medan nu så liksom dyker det upp på en release-radar eller liksom rekommenderat och det bara swishar förbi. Såklart att musikens status devalveras enormt och jag tycker det är fruktansvärt sorgligt. Så det är ju en sak som också för mig att jag menar, ja, nej, det är inte samma enorma upplevelse att lyssna på ny musik, och det är jättesorgligt. Det har också med ålder att göra. Jag är 42 liksom, och får inse att jag är fan medelålders liksom. Man kanske inte har så där den liksom läskpappersmentaliteten som man hade när man var yngre. Även om man vill ha det så får man ju inse också att ja, nej men jag har liksom, jag har mättat, jag har byggt en egen värld av musik, av upplevelser som liksom är en del av mig och som blir en del av mitt uttryck liksom när jag jobbar med andras musik. Och man får också acceptera att det är något fint i det. Liksom, man har medvetet eller inte valt sina hästar lite. Sen, gud, surprise me, för jag är alltså, jag längtar efter att höra något nytt skitbra som man bara det händer ju, men det händer mer sällan nu.
Jag tänker, du pratade förra gången vi träffades så nämnde du en anslagstavla som du brukade fram och titta på.
Ja. Precis. Vi apropå just internet.
Ja, det.
Så, ja. Jag skräms ju av inte av internet per se. Internet per se är fan med amazing. Men jag skräms av vad internet har gjort med oss som människor. Och då tänker jag liksom på filterbubblor, åsiktskorridorer och polarisering av samhällen. Och det fascinerar mig att för när internet kom och by the way så är jag väldigt glad att jag är född när jag är född och kommer ihåg en tid utan internet.
Ja, du är född 1980.
80, ja precis. Så att det, utan internet och utan mobiltelefoner. Men alltså, för mig är det värdefullt att komma ihåg den tiden. Men i alla fall när det kom då så var ju liksom det var ju liksom en potentiellt utopi att all orättvisa i världen skulle liksom vara den stora demokratibringaren på något sätt. Och det är klart att de sidorna finns också. Det är klart att internet har fantastiska liksom sätt att föra människor närmare och så vidare. Men de facto så har det också lett till väldigt mycket polarisering. Och det har naturligtvis blivit kommersialiserat på ett sätt som jag tror inte är hälsosamt liksom. Och det har för övrigt också fan mig ruinerat musikbranschen om jag får lite bitter. Men anslagstavlan då, som jag då ibland tänker tillbaks på, så satt en sån där fuktskadad, sönderklamrad anslagstavla i trä utanför Konsumbutiken där i Malmö.
Det fanns alla förorten när man var liten. Liksom.
Ja, visst. Den klassiska anslagstavlan. Liksom. Och där satte man upp lappar. Alla satte upp lappar som fick liksom regna bort allt eftersom skolbasarer eller bortsprungna kattungar eller bioprogrammet på Folkets hus och allt vad det nu var. Och jag kommer ihåg en lapp, det måste varit typ skarven 80-90-tal kanske, maskinskriven, upphäftad. Det var en lång harang om Palmemordet, om Palmes mördare, vem, att det var uppenbart att det var en konspirationsteori helt enkelt. Jag minns inte alls vem eller vilka som blev utpekade, men det var en klassisk så här foliehatt konspirationsteori som någon hade suttit och knackat dit på A4 med en skrivmaskin och häftat upp liksom på anslagstavlan i den lilla orten. Och poängen här är att de här människorna har ju alltid funnits. Foliehattar i brist på ett bättre ord liksom, men då stannade det där, det stannade på en anslagstavla och där A4 pappret fick regna bort. Nu är det inte så, utan nu finns det ett chattrum som blir ett forum som blir en online-tidning som blir en jävla folkrörelse med folk som hävdar att jorden är platt eller folk som hävdar att valet är stulet eller vad som helst. Och det skrämmer mig naturligtvis. Det är liksom... Ja.
Och det går inte liksom att ta bort. Det finns alltid, man kan återskapa alla hemsidor och det sprids fort som tusan. Jag tänker den där lilla anslagstavlan utanför Konsum. Nu finns det ju liksom grupper, vi som bor på Södermalm eller vi som bor i Västerås eller vi bor på små. Och det är de som har ersatt liksom de här anslagstavlarna som var ändå man träffades lite grann vid anslagstavlan. Hyr ut lägenhet eller någon som har sett kan träffa min hund eller såna saker. Det var ju...
Jo, precis. Ja, de finns ju. Det är ju fint.
Men du nämnde Palmemordet. Kommer du ihåg när Palme blev skjuten?
Mm, det kommer jag ihåg.
86 var det, så det måste ha varit typ...
Över sex år.
Vad minns du från
det? Vi bodde i ett torp utanför Gnesta då. Det var innan vi flyttade till Mölnbo. Vi måste flytta senare samma år. Jag kommer ihåg att jag kommer ut från... Det var två rum på nedervåningen, åtskilda av en hall. Och jag kommer ihåg att jag kom ut ifrån det ena rummet och gick igenom hallen och in i det rummet som var köket, där det stod en köksradio på i fönstret. Och att det pratades om Palmemordet på morgonen då. Och att min mamma var ledsen.
Ja, nästan alla som var födda från 1980 bakåt vet ju exakt vad de gjorde när de fick reda på det.
Ja, ja, men det är en sån här klassisk 9-11 också, en sån där som man kommer ihåg.
Hemska saker som förändrar världen. Men du har också tillsammans med din sambo som jag förstått, Susanna Svedjeholm, skrivit en boktitel poesi.
Ja.
Berätta, vad är det för något?
Just det, skrivit det vill jag ta i. Men det var... Jag och min sambo var på semester. Vi väntade vårt första barn och min lillebror var kattvakt hemma i vår lägenhet. Och då började vi få sådär kryptiska MMS skickade. Den hade lagt tre böcker ovanpå varandra. Så man såg bokryggarna liksom, så att de här boktitlarna bildade en mening eller ett litet poem eller sådär. Så första gången jag stötte på det här var min lillebror Fritjof som men tydligen så är det är väl lite som omelett. Det är fler som sysslar med det här lite här var. Men hur som helst så börjar vi göra sådana här, ta sådana små bilder och framförallt bygga upp små scener kring de här bilderna då. Lägga lite tid och pyssla med fotorna i sig. Gjorde ett Instagramkonto som liksom tickade på, eller det blev ju ett gäng följare och sådär. Och så blev var det en kille som frågade om vi ville ge ut en bok. Och då gjorde vi det. Men sen gjorde vi faktiskt en till bok också. Som tvärdog. Alltså den första boken var väldigt sådär ett litet independent förlag som utan någon vidare distribution eller sådär. Men den sålde ganska bra. Och så blev vi upplockade av ett större förlag då. I nästa bok och med distribution och allting, och jag tror den sålde typ 25 ex eller något sånt. Och där någonstans också så var vi lite utan vi, dels hade vi fått ett till barn och sen så kände vi att det rann ut lite i sanden. Jag har fortfarande dåligt samvete för det där. Instagramkontot finns kvar, boktitel på sig. Och jag har så dåligt samvete att vi liksom bara lät det där jag vet inte, det hände något mer liksom.
En oavslutad relation kan man säga, boktitel, poesi.
Ja, precis, samtidigt är det nog fint också att de ligger kvar där och liksom, ja.
Kommer det komma fler böcker på det sättet?
Det tror vet du? Man aldrig. just boktitel poesi kanske inte. Det vet jag inte. Men där är ju en sån där liksom en av de stora, tycker jag, i livet, att liksom skriva en bok. Det har ju sinnessjuk respekt för folk som skriver en, alltså jag menar skriver en roman eller så. Mm. Eller för den delen bygger sitt eget hus. Det är också en, eller bygger en båt som min pappa. Men så, då ska man ju ha någonting att säga också. Det är lite som att liksom släppa en soloskiva. Ja, man ska ha något att säga också.
Men det är viktigt att ha något att säga. Och du har haft en hel del bra saker att säga idag.
Ja, det är skönt att du känner så.
Tack så jättemycket, Ruben, för att jag fick komma till din fina studio.
Ja, men
och lycka till med alla projekt framöver.
Ja, men tack, Filipe. Ett nöje.